ytterligare hålla mig kring lite grann den bild av Gud som vi har. Den gudsbild vi har. Också den gudsbild som jag har. Och som bakgrund så tänker jag att vi kan börja redan i Andra Moseboken, kapitel 3. Det är berättelsen om när Mose vandrar och stöter på en buske som brinner. Och han förstår och får tilltal att det är Gud som finns där. Den helige som ber honom ta sig skorna, för marken är helig också. Och Andra Mosebok kapitel 3, och jag ska läsa från vers 10. Det Gud säger så här: så gå nu, jag sänder dig till farao. Du ska föra mitt folk, israeliterna, ut i Egypten. Mose invände: hur skulle en sådan som jag kunna gå till farao och föra israeliterna ur Egypten? Gud svarade: jag ska vara med dig, och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört ut folket ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud: om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem, och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Gud sa det: jag är den jag är. Säg den att han som heter jag är har sänt dig till den. Gud benämner sig själv som den som är. Punkt. Och samtidigt den formuleringen av Jesus många gånger, och han samtidigt förstår att här är det anspråk på att vara Gud, eller Guds representant. Jag är. När det händer lite dramatiska saker på en ort är det rätt så vanligt att man samlas till i en kyrka. Man inbjuds att tända ett ljus, att be, att sitta tillsammans och känna att man gemensamt uttrycker någonting. De drabbade, de närstående, de som bor nära, har ett behov av att mötas tillsammans. Och ibland hör man då kommentarerna så här kanske, att jag är inte religiös, men, eller jag tror inte på Gud, men. Uppenbarligen finns det ett behov att ändå tillsammans uttrycka något som går utöver ens egen lite snävare cirkel. Och ibland när man sedan pratar med någon som beskriver den Gud han inte tror på, så tänker jag att ja, jag tror inte heller på den guden. Och vare sig det är någon avlägsen gammal man som drar i trådar så att människor rör sig som marionettdockor, eller en vakande, vaktande, hotande gud, eller inte ens en gud som är som en jultomte som uppfyller alla de önskningar jag vill ha och som jag kommer med. Den guden tror inte jag på. Ja, hur är den gudsbild jag vill känna igen mig i? Under många tider har man försökt formulera det där på lite olika sätt. Och man är ju alltid hänvisad till att ge sorts bilder av det här. Det är som om ett sätt att försöka närma sig vad det jag egentligen vill säga. Och den klassiska trosbekännelsen är ju ett sådant uttryck. Att det innehåller Fadern, Sonen och den helige Ande som man bekänner att man tror på. Det som kallas treenigheten. Och Gud möter mig, tycker jag, på olika sätt. Gud är skaparen, den som upprätthåller allt och den som är ursprunget till allt som finns. Gud är Jesus som kom som en människa och uppenbarade vad Guds vilja är och den som ger möjlighet till förlåtelse. Evangelisten Johannes kallade för att ordet blev kött, konkret, något som vi kan förstå på ett annat sätt än det abstrakta. Och Gud är anden som ger liv och som är en hjälpare på en rad olika sätt som vi behöver. Allt det där möter jag när jag närmar mig Gud. Och det där är ju ungefär som en triangel i mitt sätt att förstå Gud. Det här är en triangel. Den har tre olika sidor. Jag kan närma mig den och se Fader. Jag kan närma mig den och se Sonen. Och jag kan också närma mig och se Anden. Tre olika sätt att möta Gud, eller det gudomliga, eller vad vi nu vill kalla det. Triangeln är en, men har flera sidor. Så tänker jag med treenigheten. Och den blir inte, för mig, inte ens logiskt bekymmersam heller. Gud är en som uttrycker sig till oss på olika sätt som vi känner igen. Och en del teologer påstår att treenighetsläran inte tydligt utsagt i evangelierna. Och det kan ju måhända vara sant, men det uttrycks ändå från de olika funktionerna. Och Jesus själv talar om Fadern, Sonen och den helige Ande. Och då finns ju de som menar att då är ju kristen tro en sådan som inte har en Gud utan flera. Och hur kan Fadern och Sonen, som är olika uppenbarelser, vara en Gud? Kristen tro har flera gudar, säger man då lite kritiskt. Och jag ska försöka mig på en bildmässig illustration till det där också. En cirkel, en rektangel, olika, ett uttryck för en form, uttryck för en annan form. Och intrycket av dem är naturligtvis helt skilda från varandra. Hur kan något samtidigt vara en cirkel och en rektangel? Eller hur kan något samtidigt vara Fadern och Sonen? Ja, då ska jag våga mig på... Nu vill jag att ni försöker föreställa er att ni är mer begränsade än vanligt. Det vill säga att nu kan ni bara uppfatta två dimensioner. Vi kan uppfatta längd och bredd. Annars är det platt. Jag har upplevt det ibland. När jag har varit trött och kör bil i mörker och ser framåt, så ser allting platt ut. Det är en lite obehaglig känsla. Dock är det så. Och om något är långt bort, beror det bara på att jag ser att det är litet, och förstår jag att det är långt bort, men det ser platt ut. Nu får ni försöka begränsa er så att ni bara är tvådimensionella i er uppfattning. Och sen ska man då titta på ett objekt. Och jag antar att Yngve förmodligen ser en cirkel. Och Staffan ser väl en rektangel. Om man är bara tvådimensionär. Och om jag ändrar den där så kanske samma objekt upplevs som en rektangel hos Yngve. Och kanske Staffan ser en cirkel. Och då är det så här att det här är ju varken en cirkel eller en rektangel, utan det är något annat i en annan, om det finns andra dimensioner utöver de vi kan uppfatta, att det finns ett djup. Och då blir det möjligt att någonting som känns motstridigt ändå hör ihop med att det enda är något större än vad vi har förstånd att kunna se och uppfatta. Och så tänker jag om Gud, Guds begreppet. Begränsningen sitter i den som ser. Det finns mer än vad vi kan uppfatta. Och om ni då är platsseende så fanns det en tredje dimension som man inte känner av. Gud är så mycket större än mitt förstånd. Och det har jag inget bekymmer med heller. Utan att det finns då en möjlighet att Fadern och Sonen är ett. I min bild av Gud. Och det är en rikedom att se att det finns. Och att också Gud är större än vad jag kan tänka. Många har sagt så här att om jag fattade allt om Gud, då skulle det inte vara så mycket att ha. Om den var infångbar i något begränsat som är vår möjlighet att uttrycka oss, som är naturligtvis mycket begränsade. Gud finns som Fader, Sonen och den Helige Ande. Och jag kan möta allsammans och glädjas över rikedom. Och ändå säger jag att jag tror på en Gud, den som är. Gud är. Och visar sig för mig på olika sätt. Och om jag nu säger att jag tror på Gud, så betyder det förvisso att jag tror att det gudomliga finns där. Men att tro på Gud är inte riktigt samma sak som att tro på jultomten eller näcken. Tro att den finns där. Mera som ett förhållande om vad som är sant eller inte. Tron på Gud innehåller en annan sida. Där det betyder mer av tillit och tilltro. En tillit och tilltro till något som är större än jag. Och om jag då uppfattar de begränsade delarna så får jag en känsla av att det finns mera. Och då finns det också möjligheter för mig att ta hjälp av något som jag vet är mycket större än jag själv. Och en rikedom att känna av. Detta har jag fått tillgång till. Och när vi ska beskriva det här med tilltro och bilder av Gud, så tar man ju gärna bilder av Gud för Fader, Jesus Guds son, vi är Guds barn. Vi talar om familjebegrepp för att det är något som vi kan känna till och känna oss hemma med. Och som bilder så illustrerar det hur Gud är lite mer detaljerat. Och om vi säger att Gud talar om som Fader, så menar vi ändå inte att Gud är en man eller kvinna, utan ett uttryck för en funktion. Och familjebegreppet kan ju också hjälpa oss att eller hjälper mig att tro och tilltro, kan vara som om ni har upplevt detta, att ett litet barn kan sitta högt på skåp och kasta sig ner i famnen till den som står nedanför, i full förvissning att det finns någon som tar emot. Och om man undrar hur törs de ge sig iväg. Och ett barn som inte har en skadad tilltro kan vara en innerlig tilltro. Och jag vill att den möjligheten kan finnas för oss också till Herren Gud. Att jag tror på honom som ett barn litar på en god förälder, så kan jag lita på Herren Gud som min andlige förälder på det sättet. Och jag tänker att ni skulle kunna ge många exempel på det. Tilltron till Gud har varit en hjälp, en rikedom och en välsignelse. Det är tron på Gud, inte enbart är det tro på ett sakförhållande att han finns, utan ett sakförhållande att han också är sådan som jag kan få lita på, ha tilltro till och känna att här finns det mer än bara en existens. Det finns en relation, kallar jag det ibland. Och ibland är det ju så att saker ställs på sin spets lite mer än vanligt. Och det dagliga lunken blir lite annorlunda än man kanske har tänkt sig. Jag ska tillåta mig att ge ett exempel från mitt eget liv som jag inte särskilt ofta talar om, men som ändå har betytt enormt mycket för mig. För ett antal år sedan så drabbades jag av hjärtbekymmer. Det blev ambulans och det blev en natt på intensivvårdsavdelningen. Och då ligger man ju där och funderar och undrar, hur ska det bli nu och vad är det som händer? Och ja, allt detta rumlar omkring inom en. Och folk kom och gick lite, det var halvskumt och man ligger och egentligen väntar kanske. Och då, det blir inte säkert överraskande att man ber. Jag bad. Och då blev det, ja, det är mycket, mycket märkligt. Jag hade hört och läst lite om sånt här. Jag hörde inom mig som en röst ungefär: jag är nära dig. Och jag som är lite orolig av mig ibland, för onödigt mycket kan jag tycka, kände då att oron försvann. Ett lugn kom in i mig som en överraskning. Efter att tänka, ska jag bli överraskad av att Gud kan vara så nära mig? Det kändes som att någonting lyftes av från mig. Inte så att jag visste hur det skulle bli eller vad som skulle gå, men jag kände ett lugn och jag blev förundrad över att, kan det vara så? När jag suckar till Gud och jag hör som om han talade till mig, och jag känner det som om något lyfts bort från mig. Då tänkte jag, tack att jag kan få ha en sådan rikedom. Att inte bara tro på en Gud, inte bara ha en tilltro till honom, utan känna av att han gör någonting med mig. Och det har i någon mening stannat kvar hos mig. Det vill säga, jag känner mer tydligt nu än när jag var barn och ung och medelålders. Jag är nära dig. Har jag fått känna på. Och då, vad ska jag säga, utan att det känns Ja, låt oss säga så här. Jag är inte rädd. Och sen vet jag inte vad som händer. Men jag vet att jag inte är utelämnad heller. Så kan min tro få vara en hjälp till mig. Och jag är tacksam till Herren för att han gav mig den insikten och den erfarenheten av att detta finns. Och då är tron inte abstrakt. Då är tron inte en konstruktion. Och då är min bild av Gud inte bara någonting jag föreställer mig, utan det är någonting jag känner av, erfar. Som en del av mitt liv. Och jag är tacksam för att jag faktiskt har fått ha den där latten. När man ser tillbaka så har Herren gett mig någonting som jag har kvar. Ja, nu kan ju erfarenheten av Guds närhet vara lite olika. Och det finns en komponent som profeten Jesaja lyfter fram. Och jag tänker läsa också ett avsnitt där. Det är från Jesajas bok, kapitel 6. Skådar och ser märkliga ting i den himmelska världen. Änglar som ropar: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen och templet fylldes av rök. Jag sa det: ve mig, jag är förlorad, ty jag har orena läppar. Och jag bor bland ett folk som har orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herre Sebaot. När Jesaja möter Guds helighet är det så överväldigande att hans egna misslyckanden och tillkortakommanden blir tydliga och påtagliga. Och han känner sig helt ovärdig att vara i Guds närhet. Och han fick be om rening på det sätt som texten sen fortsätter med. Ett kol renade hans läppar. När Mose möter helheten i brinnande busken, när Jesaja möter helheten i sin syn, så bävar de och känner sig inte alls färdiga att kunna vara Guds redskap. Och de får ändå, bägge två, då i den upplevelsen, en uppgift att gå vidare. Gå vidare som budbärare åt Herren. De är i alla fall, fast de är bristfälliga inför en helig Gud, så är de ändå användbara i Guds rike för att föra ut hans budskap till människorna omkring sig. Och utföra det som Herren vill ska bli gjort. Och när vi går till Nya Testamentet så finns det i Lukas evangeliet, kapitel 15, är det där Jesus berättar en liknelse om det vi kallar den förlorade sonen. Och jag antar att ni är förtrogna med berättelsen där. Och den framställer Gud som någon som står och spanar och väntar på att den förlorade, den som har varit borta, ska komma tillbaka. Och när fadern, som han kallas, ser sonen, så springer han honom till mötes. Och sonen, som ångerfull, kommer tillbaka, får känna att man blir mottagen, man blir upprättad och får en del i det hem som han hade lämnat. Och jag tror att bägge de här delarna och bilderna av Gud behövs. Gud är helig. Gud är nådefull. Och sen kan betoningen vara lite olika stark under olika perioder och olika händelser. Sångförfattaren och predikanten Nils Frydman beskriver det ungefär så här, att man kan uppfatta försoningen som Jesus har gjort som någonting som gör det möjligt för oss att närma oss Gud bakom ryggen på Jesus och i skydd av honom, så att Jesu verk tar bort och skyddar oss från den vrede som Gud känner över synden, och vi kan ändå komma närmare Gud. Eller också kan försoningen uppfattas som att vi kan få springa Gud till mötes och ropa Abba Fader. Trots vår brist och Guds helighet så har Jesu försoning gjort det möjligt att få vara som barn inför sin far. Och Frydman betonar själv att han upplever Gud på det senare sättet som den som står och i liknelsen väntar på att hon kommer, och den som kommer kan få springa fram till Gud som till någon far hon har väntat på. Och min egen bild av Gud är mer lik det också, att visst, Gud är helig, men jag kan få komma inför honom därför att Jesus har gjort det möjligt. Att han har försonat min synd och min brist. Och jag får av nåd vara den som kommer. Inte av egen förtjänst, inte av egna meriter, men på full förtröstan av att det är sant det Jesus har gjort och sagt. Vägen är öppen, du får komma. Och det tar heller, tycker jag, inte bort detta med Guds helhet. Så kan det finnas en förtrolighet och en närhet också. Och ibland tar det över i min tankevärld och i mitt liv. Att Gud är den öppna famnen för mig. Också att Gud är helig, det känner man ju av. Och att man själv minsann det. Långt ifrån den positionen. Och när Jesus berättar liknelsen om sönerna så talar ju om att den som ångrar sig och kommer till Gud blir mottagen och får upprättelse. Och samtidigt är det ju så, om ni minns berättelsen, att den hemmavarande sonen tycker att det är orättvist. Han som ser på sig själv som han har försökt att göra det som en god son ska göra och vara. Och när fadern tar emot den som har slösat så tycker han det är orättvist. Ja, nåden och förlåtelsen är oförtjänt. Och inget som jag kan meritera mig för. Och det är säkert, den är orättvis för den som litar på sina egna gärningar. Ja, så är det nog. Men den är överflödande god för alla oss som märker att vi inte räcker till när vi ställs inför Guds helighet. Då är det nåden och förlåtelsen det vi har att lita på. Och det finns där. Det är nåd som öppnar vägen till en nära relation, om vi ska prata om mänskliga kontakter. Att få uppleva att man är som ett älskat barn till en god och kärleksfull förälder. Och när Jesus talar till sina lärjungar så säger han så här, att ni som vill följa mig ska veta att jag är med er alla dagar. Inte att han lovar att vara någon curlingförälder som sopar undan allting framför oss, utan en som är med när det är goda dagar och när det är svåra dagar. När man är frisk och när man är sjuk kan man känna att det finns någon som går med mig. Och Jesus har lovat att vara vid vår sida och föra oss hem till sitt rike. Vi kan få ta emot erbjudandet att ha Gud vid vår sida. Och vi får också förnya vår tillit till Gud. Att vi följer honom, vill vara nära och ta del av allt gott han har. Vi får tacka för nåden. Amen.